Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkommen till oss på Seniorradion den 12 december med Ingrid Karlsson och Timo Heino. Ja, nu närmar det sig. 12 dagar till dopparedagen. Är det någon förresten som blötlägger brödskivor i skinksbad på julafton numera? Jag är inte säker på det. Men en sak är säker. De här dagarna fram till jul kommer att gå fort. Så därför är vi så tacksamma att ni stannar upp och lyssnar ett par timmar på oss. Och nu har jag chansen att få spela lite julmusik. Och då tycker jag att jag vill börja med Tänd ett ljus med Triad. För den låten säger så mycket. Vi låter Timo sätta igång den. Dun, 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 dun.
Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Jag såg en stjärna falla. Det var i natt när alla sov. Jag tror jag önskade att du var nära.
För en minut sen brann den. En sekund sen försvann den. Var det bara jag som såg. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus.
Var det låg. Jag såg på kartan. Du är på andra sidan jorden.
Men det är samma himmel. Det är samma hav och stjärnan som jag såg. Ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus.
Don't. ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Vi tänder många ljus, tycker jag, och sen glömmer vi inte att släcka dem. Idag kommer Gunny Jonsson och jag att ge lite tips på julklappsböcker, till exempel för farmor eller morfar som vill hinna köpa någon liten bok. Och sen kommer Gunny att läsa Delar av granen av Tove Jansson. Så kommer vi ringa upp Helene Rådberg och gratulera henne till Ivar Lopriset. Och så blir det blues, och den här gången heter det Hemma igen. Men vi börjar väl som vanligt med att gratulera. Och den 12 december är det Alexander och Alexis och julstjärnans dag. Alexanders popularitet började öka på 70-talet, men var på 80-talet som det blev modernamn. Har använts som dopnamn i Sverige sedan 1200-talet, men det var först på 1800-talet som namnet blev vanligt. Namnet är grekiskt, härstammar från Alexandros, som är bildat av två ord och betyder försvara och män. Har funnits i almanackan sedan 1600-talet till minne av en kristen martyr från 200-talets Alexandria. Och Alexis, ja, det är ett ovanligt namn, såväl bland de yngsta som de äldre generationerna. I hela befolkningen så finns det ungefär 1200 som bär namnet. Började användas i slutet av 1700-talet i Sverige, men förekom redan på 1400-talet. Betyder försvarare och funnits i almanackan sedan 1901. Då gratulerar vi Alexander och Alexis idag. Men sen fortsätter vi. 13 december, Lucia, den där lysande ljusbärskan, martyr och helgon från Syrakusa på Sicilien. 14 december, Sten och Sixten. 15 december, Gottfrid. 16 Assar. 17 december, Stig. Och 18 december, Abraham. Det är ju Lucia-dagen imorgon. Och inte vet jag om jag kommer att få se någon Lucia direkt, ja, kanske på tv. Men vi kan ju få spela lite Lucia-sång i alla fall.
Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med
Tänk, jag kommer ihåg när det fanns Lucia-tåg här i Gävle som gick på Drottninggatan. De drogs med häst och vagn och där satt de i stora pälsar och man stod där och tittade med stora ögon. Ja, det var då det. Och lika med sjukvården. Sjukvård idag, ja, det finns det olika meningar om. Men vår seniordoktor Lars Pettersson, han ser tillbaka på gångna tiders sjukvård. Nu har jag seniordoktor Lars Pettersson mitt emot mig här. Vi ska prata om sjukvård i gångna tider.
Man har en intensiv debatt i Sverige just nu om staten ska ta över sjukvården. Första beslutet om statlig sjukvårdsengagemang kom 1530 års stadga. Tidigare var det kyrkan som stod för fattigvård och sjukvård. 1530 delade man upp det i Helgeandshus och hospital. Helgeandshusen har skött kommunen eller staden om hospitalen. Det var, betalade staten pengar för att man skulle sköta om.
Det hette hospital då
hospital,
alltså?
Gävles första hospital vet vi inte var det låg någonstans, men vi vet att det hade dålig ekonomi. För Gävle stad skrev till staten 1587 och klagade över bristande statsbidrag. Staten kompletterade 1620 och klagade på staden att man inte hade byggt upp hospitalet efter branden. Det hade då gått 11 år efter branden utan att man gjort någonting. Så att det fanns någon slags elementär sjukvård på gångna tider, men det var mycket elementärt. Egentligen är det i mitten på 1600-talet man började ta tag i det hela. Då kom en provinsialläkarstadga 1688. Och det var ju staten som tog hand om provinsialläkarna. De hade hyggligt stora distrikt. Det var inte 1500 personer utan det var ett län ungefär. Vi hade en provinsialläkare i Gävle och en i Falun och en i Luleå. Det var hyggligt stora distrikt.
Men en liten inpass här, alltså det är ungefär som nu.
Ja, och förutom att bedriva sjukvård så var de här också smittskyddsläkare. De var också hälsoinspektörer. De skötte allting.
Aha.
Och de skrev årliga rapporter till Sundhetskommissionen som är riktiga guldgruvor för att veta hur det såg till ute i de här regionerna. Och de var mångordiga och informativa. Varför är det så viktigt? Jo, de rapporterade bland annat frekvensen av veneriska sjukdomar. 1% nyinsmittade per år var ungefär under 1600-1700-talet. Värsta rapporten hade man hittat 500 fall i ett provinsialläkardistrikt på ett år. Då upptäcker man att venerologi var alltså ett stort bekymmer på 1600-1700-talet. Första dödsfallet i syfilis kom 1512, så att det var en spridd åkomma. Då måste man göra någonting åt det här och då så var staten väldigt beslutsfeg. Man hade ett centralsjukhus i Vadstena, så hade man kurhus ute i de olika länen. I vårt län hade vi ett kurhus i Hudiksvallsregionen. Därför fick jag sjukhus väldigt sent. Och sen hade man på hospitalet lagt också in venfallen. Behandlingen av syfilis på den tiden var 13 lod kvicksilver under, som man skulle ha en påse under hakan i 3 veckor. Behandlingen var färdig när man hade 1,5-2 liter saliv om dagen. Det här var alltså väldigt jobbigt att göra. Alltså låg man inne på sjukhus för att göra det här. För att lösa det här så hade man 8 ambulatoriska sjukhus i landet som man kunde skicka ut där det fanns mycket syfilisfall. När man undrar när det blir i svensk sjukvård så genomreglerad idag igen.
Ja, det kan
man, hade inte tänkt igenom. För att göra det ännu roligare så kom 1747 en stadga om man skulle ha fri gratis vensjukvård. Det protesterade ju provinsialläkarna mot, så då fick de fast månadslön istället.
Jaha.
Så venerologin var orsaken till att läkarkåren fick månadslön. Och den här venerologutbyggnaden var rätt så kostsam, så man hade speciella avgifter för att få in pengarna till venerologin i lasarettsfonden. Och det var ett skatt på kortlek, på teaterbiljetter, på resor, på tobak och lite övrigt smått och gott. Och man överdebiterade så lasarettsfonden blev rätt så förmögen. Men man upptäckte efter ett tag att det var lite omständigt med alla lokala punktskatter. Då bestämde man att 3 skilling bank från varje svensk skulle gå till lasarettsfonden. En försäkringslösning med andra ord.
Ja.
Det var en kraftig överdebitering. Och det räckte för att börja bygga upp de centrala lasaretten på 1750-talet. Då det första Serafimerlasarettet kom, så kom Gävle sjukhus så småningom nere i Sofia Magdalena med 14 platser.
Jaha.
Så man får tacka venerologin för att vi fick en lasarettsfond som byggde ut sjukvården. Från 1744 finns det ett statligt tabellverk. Så vi har alltså beläggningssiffror på de svenska sjukhusen från 1744. Hur mycket belade venerologin under 1700-talet? Jo, ungefär 60%.
Jaha.
60% av alla vårdplatser var venpatienter. Så det här var ett stort problem.
Mm.
Det var ingenting som typ HIV eller gonorré eller så. Det här var rejäla bekymmer. Och när Gävle sjukhus byggdes där, det bättrats lite i syfilissituationen. Så då var det bara 32 av 120 platser som var avsedda för syfilisvård. Varför hade det bättrats? Jo, man hade kommit på att man kunde överföra saker och ting i öppenvård.
Ja.
Istället för att bli inlagd så fick man halvfasta i 6 veckor så att man skulle bli känslig. Så kunde man ge lågdos kvicksilver istället. Man behöver inte komma upp i 2 liter saliv. Det blev lindrigare behandling och inte så mycket förgiftningsfall. Man ska också tänka på prevention. Det är ju viktigt för att förebygga sjukdomar.
Ja.
Vad gjorde man på 1600-1700-talet för att klara preventionen? Mycket. Man hade information i almanackan obligatoriskt. Prästen hade informationsplikt från predikstolen. Man hade förordningar, man hade bordellförordning, man hade amningsförordning, man hade förordning, militärförordning. Och det är rätt roligt. Om man skulle vara militär och skulle gå och ta nattvard, så måste man göra en förbemarsch framför militärläkare med blottade genitalier före nattvarden.
Men det kunde inte synas utanpå? Eller?
Jo, med sår. Och,
ja.
Flytningar.
Okej.
Okay. Man hade oerhört stora problem med ammer. Det fanns i barnbördshuset där 20% av barnen fick syfilis på grund av ammerna. Det kom ju en amningsförordning också. Så att man gjorde allting för att förebygga, informera och förebygga. Och provinsialläkarna skrev att allmänhetens okunnighet, bristande resurser gör arbetet svårt. Vilken svensk läkare idag kunde ha skrivit precis exakt samma sak. Det är ingenting nytt egentligen. Man har försökt lösa problemet genom beslutskraft och väldigt lite resurser. Det gick sisådär. Och stora framsteget kom 1906 med ny behandling och första blodtester för att diagnostisera syfilis, VR. Då kan man bryta kurvan. Men det finns en obduktionsrapport från Köpenhamn 1910. Då hade 10% av dem som hade dött tecken på syfilis. 10%. Så det här var en väldigt vanlig åkomma. Dåtidens hjärtkärlsjukdom.
Mm.
Så att det har hänt mycket sedan dess. Och nu har vi 0 inneliggande venpatienter. Men ven har betytt mycket för sjukvårdens utbyggnad.
Ja, jag förstår det.
Därför har det varit roligt som gammal könsbordsläkare att liksom läsa på om gammal historia. Då var vi betydelsefulla.
Ja, men det är inte kvicksilver i dagens läge som det handlar om.
Nej,
i alla fall.
Nej, det är penicillin.
Ja, jag menar det.
Ja.
Men vad heter det? Första lasarettet i Gävle, som det heter, lasarett 7, låg det vid Sofia Magdalena?
Ja, det är Sofia Magdalena.
När byggdes det här sjukhuset då hos oss då?
1887. Sofia Magdalena hade 14 sängplatser. Då klagade Söderhamn, då byggde man ut det till 34 sängplatser så småningom. Men Söderhamn klagade att det var för lite, så de byggde ett eget sjukhus. Men Hudiksvall hade ju ett kursjukhus, så de behövde ju inget eget sjukhus, så de klarade sig med kursjukhuset.
Ja.
Därför kom lasarettet Hudiksvall till mycket senare.
Men man låg väl längre på hospitalet så att säga. Även om du inte hade nomineringssjukdom så fick du väl ligga länge ändå.
Jo, så var det. Och man hade överbeläggningar.
Ja.
Man hade nästan dubbelt så många inlagda som sängplatser. För att hålla värmen i sängen var man två stycken i sängen.
Ja, tack och gode Gud att vi slipper det nu i alla fall.
Ja, nu är det två stycken i enkelrummet istället. sen kom ju Grapes sjukhus som låg i Stadsparken.
Mm.
Och det blev Grapes minne och ålderdomshem så småningom.
Men
nya sjukhuset byggdes.
Jag tänker på sjukvården i gångna tider. Jag kommer ihåg, när Nanna var barn, då kom ju provinsialläkaren hem.
På hembesök, ja.
Tänk om man kunde få tillbaka det. Va?
Och provinsialläkaren kände till sina barn. Jag har ett minne, jag var uppvuxen på landet. Plötsligt kände jag två tummar i ryggen. Så kom kommentaren, gå rak i ryggen pojk. Det var provinsialläkaren.
Alltså, ute på stan? Alltså,
ute på gatan.
Ja, ja, okej.
Undrar vad skulle hända om man gjorde det idag?
Du, idag tror inte jag faktiskt läkaren känner igen sina patienter om du skulle möta dem. För man får ju ingen fast läkare nu.
Nej, det är också rätt konstigt. Vi hade en period där landstinget krävde att vi skulle ha 80% patientkontinuitet. Det var rätt svårt att upprätthålla det sommartid och vikarier så. Man lyckades klara sig 75% ungefär. Och sen blev man bara förundrad att det här regelverket som vi hade som vi faktiskt följde en gång i världen, det tog man bort. Mm-hmm. Så det har varit mycket bättre. Hur många doktorer var vi på huvud när vi kunde klara patientkontinuiteten? Då var vi 3 stycken. Hur många är de nu? 12.
Ja, jag vet inte vart det barkar någonstans. Nej. Men som sagt, vi får hoppas att vi får ha alla läkare kvar i alla fall.
De som pendlar från Uppsala, de kommer tillbaka till Uppsala när de får en tjänst i Uppsala. Jag är sorgsen över en sak som jag inte lyckades genomföra under min tid som chefläkare. Jag blev uppvaktad från det akademiska sjukhuset, så det är ett stort projekt om att minska antalet läkare på akademiska. De erbjöd oss 100 doktorer på halvtid.
Mm-hmm.
Då gjorde vi ett avtal om det. Och det skulle ha räddat läkarkåren och stabiliteten för Gävle sjukhus för all framtid. Men sjukhusdirektören tyckte att det här var orättvist, för det gynnade doktorerna, inte sköterskorna. Så hon sa nej. Hon som var läkare sa nej. Ja. Man skulle ha kört över henne.
Och det får bli slutordet ifrån våra senior, doktor Lars Pettersson. Mycket intressant att höra dig. Tack för att du kom.
Reklam.
Nej men, hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej! Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Drifters, jag såg mamma kyssa tomten, jag, och tomten väntar väl många barn på nu för tiden. Så Gunni Jonsson, du och jag tänkte vi skulle ta och tipsa lite grann till farmor och mormor och morfar och så om kanske lite barnböcker som man kan lägga under granen.
Och mamma och pappa.
Ja, och mamma och pappa också. Men jag tänkte det är ju käckt för farföräldrar och sånt om de inte har någonting som de... Ja. För enligt PISA-utredningen så blir ju svenska barn dåliga i läsning. Mm. Och det ska börja i tid. Så därför tycker jag att man ska tänka på det här till jul. Att man kan börja redan när de är 0-3 år.
Absolut.
Och du och jag har ju liksom lite biblioteksbakgrund så att säga. Mm. Men jag var inte så där hemma på barnböcker direkt. Men du har ju jobbat med barn innan du började på bibblan.
Ja, det har jag. Men de böcker som kommer nu är jag inte så hemma i direkt. Utan då, när jag jobbade, då var det ju Alfons Åberg och det var...
Den står sig än.
Och Astrid Lindgren, och hon har ju gjort många fina julberättelser.
Jo, sådana klassiker kan man också tipsa om. Men jag tänkte, en bok som jag vet i alla fall, Det är ju Anna-Klara Tidholm, hon som kommer från Hälsingland. Hon har ju gjort några käcka små böcker från om man är 0-3 år. Där den här knacka på, som har funnits med så länge. Det är hårda pärmar och så knackar man på sidorna och så öppnar man och tittar. Vem är det man träffar på andra sidan dörren? Det är 28 sidor. Och hon har gjort flera böcker om det. Det heter en som heter Ut och gå och en som heter Knock, knock, knock. Som är samma sak som barna får hjälpa till och berätta liksom vad det är. Det är ett tips. Men du hade också någonting för 0-3 år.
Ja, Kenneth Andersson, helt ny för mig. Titta ut. Det är ett hål i marken och två ögon kikar ut. Vem gömmer sig där? Vänd blad så får du se. Att leka titt ut måste väl vara en av de äldsta lekarna i mänsklighetens historia.
Ja, kul. Ja. Titt ut leker väl alla barn?
Ja.
Sen tänker jag, finns det någon som heter vem är det, vad är det som låter? Det handlar om djur. Mm. Vem är det som säger nuff, nuff, nuff? Och vem säger gnägg? I den här boken får man träffa alla möjliga djur. Och då bläddrar man och trycker på ljudknapparna. Och vem är det som låter? Den tycker jag låter jättekäck.
Ja.
Men jag undrar hur de där ljuderna försvinner om efter ett tag.
Man får väl byta batteri kanske.
Tror du att det går på batteri? Ja, det är klart att det gör. Ja. Allting är batteridrivet nu för tiden.
Men varför författare till den då?
Ja, Gunni, jag bara såg att den var en pärla från de som jobbar på bokhandeln som tyckte att den var bra.
Okej.
Okay. Då kan man ju lära sig, som sagt, vad djurens också.
Mm.
Men du, sen om man hoppar upp till 69 år då? Nej.
Jo,
69 år. Om vi har några sådana som vi...
Ja, men då är ju Martin Widmark är väl väldigt populär. Och tydligen så har han kommit ut med en ny bok som heter Filmmysteriet. En av böckerna i Lasse och Majas detektivbyrå som löser mysterier. Och sen har de en som heter Skolmysteriet och det handlar om falska sedlar. Charmiga berättelser och fina bilder.
Jag tänkte Lasse-Maja, gick inte den som julkalender ett år? Eller?
Jo, det
eller är jag ute och surrar då?
Ja, det kan jag inte svara på. Men som film finns den i alla fall.
Ja. Sen en annan också, som Kristina Olsson. Hon skriver också om någon som heter Elsa och Kalle som rycker ut och löser mysterium.
Mm-hmm.
Och de har skrivit, den byrån heter Spökbyrån som de har hand om, va? Och de har skrivit en ny bok här som heter Fallet med den rysliga skuggan.
Mm-hmm.
Låt väl. Och den är också illustrerad. För jag tycker böcker nu upp till 9 år, de ska vara illustrerade, eller
ja, hur? Jo, absolut. Men sen har ju vi en gemensam före detta kollega då till oss. Men han jobbar ju kvar på Bibblan, Per Berg.
Ja, just han har ju gett ut.
Han skriver ju lättläst skräck. Men det är ju också bilder.
Ja.
Ja, för barn.
Ja,
alltså för lågstadie antar jag att det mest är.
Kommer du ihåg, Gunni, vad du läste för någonting på när du växte upp?
Alltså en bok som jag... har svårt att glömma där om den här. Den hette Någon. Den var i det här gyllene biblioteket, kom du ihåg, med liksom guldkant på ryggen.
Ja. Mm.
Och då var det, då fick man följa en tråd och som slutade med ett garnnystan. Och då var det ju, vad har katten gjort? Vad har katten gjort? Och den där tråden gick lite överallt. Den tyckte jag var jättespännande. Men den finns nu också.
Ja.
Mm.
En bok som jag kommer ihåg var faktiskt en bild, eller var fotografier. En som hette Sotlugg och Linlugg.
Ja, tycker jag.
Det var små troll som bodde i skogen. De hade fotograferat i skogen. Ja. Och så bodde de då i skogen. Men dockorna, det var ju dockor som var Sotlugg och Linlugg.
Ja.
Och så hände det äventyr med dem då.
Ja.
Och en bok som jag absolut, när jag började på biblioteket, var den första boken som jag sökte upp, om den fanns kvar. Det var Tant mitt i prick.
Yes.
Har du hört talas om det?
Nej, det tror jag inte.
Tant Mitt i prick, hon hjälpte alla föräldrar med problembarn.
Jaha,
okay. Om de inte ville äta mat så kom, ringde de efter Tant Mitt i prick. Och då kom hon dit och fixade så barnen började äta. Och om de slängde och gjorde grejer på sitt rum, de inte plockade undan saker, så ringde man Tant Mitt i prick och hon kom dit och fixade så barnen började städa. Och jag vet, den boken fanns faktiskt i magasinet då när jag började på biblioteket 62. Så den finns säkert kvar i magasinet än.
Ja, det får vi hoppas. Det får vi hoppas.
Ja.
De har väl gjort så med mycket nu inför flytten.
Ja, det har de väl. Men om man, hade du något mer från 69 år?
Nej.
Nej. Om vi går över lite kram till 9-12 då?
Ja, då har jag En vän för livet. Sofie Sörenbrant, hon skriver mest vuxenböcker. Hon skriver inte hon deckar och så?
Jo, jag tror det.
Mira har stallet som favoritplats. I En vän för livet skildras utanförskap och svårigheter med att passa in. Och hur en ponny kan bli din allra bästa vän. Och så sen har vi en titel av samma författare som heter Ett hjärta av guld. Som också handlar om Mira och hästar.
Ja, hästböcker är väl fortfarande poppis då?
Ja, det är de. Det är de.
Och ja, Jeff Kinney är ju en författare som skriver om en oreg, heter han. Det är han skriver dagbok om olika saker. Och det är väl mera, man kan nästan säga att en serie, det är både serier och så här. Och han har skrivit dagbok för alla mina fans och på hal is och fullt ös. Och sen har vi väl de här Harry Potter-böckerna förstås.
Ja, ja.
Men hur gammal ska Harry Potter, visst kan man väl vara 9-12 ja, år för att läsa dem?
Ja, det kan man. Ja. Då de går man ju på mellanstadiet.
Ja, och men de kommer väl aldrig att gå ur
nej,
tiden.
Det tror inte jag heller. Det finns ju många såna här fantasy författare som står sig, tror jag.
Ja. Mm. Men sen du, jag tänkte på annat som man tycker också att det är ju pyssel, vad heter det? Spel är ju årets julklapp.
Ja, just det.
Men spel är ju så vansinnigt dyra.
Är de?
Men ja, jag tycker om man ska ha ett spel med klass på så att säga.
Men du kan gå och titta på alltså loppis eller de som ja men typ Erikshjälpen, Röda Korset.
Ja, just det, de liknande. Har ju.
Och de går igenom både pussel och spel, så går de igenom alltså innan de lägger ut till försäljning så att allting är komplett.
Ja, ja.
Ja.
Jag kommer ihåg vi hade ju till vana att vi skulle köpa ett spel till varje jul.
Ja.
Och ibland var de där spelen så svåra så vi fattade inte för beskrivningen när man skulle börja spela.
Okej.
Okay. Och så vet jag att min dotter hade en god vän ifrån Amerika här. Och han som inte kunde svenska, han lärde och han kunde visa oss hur man skulle göra med det spelet.
Var det bruksanvisning på engelska?
Nej, men han kunde fixa det ändå. Okay. Alltså. Och det spelet har jag faktiskt kvar hemma. Jag har flera spel hemma, man kanske kan plocka fram något.
Ja, men det gör det.
Ja.
Ja.
Men jag tänkte det här TP var ju väldigt...
Ja, det var populärt.
Trivial
Pursuit.
Ja, ja.
Ja, men det var roligt. Det tycker jag var roligt, faktiskt.
Ja, ja. Jag har en liksom, liten historia ifrån det när vi satt min pappa... var ju synskadad och ja. Han började väl höra dåligt också. Och så var det någonting med, han skulle svara på någonting med Elton John.
Jaha.
Och då sa vi, ja men det vart Elton John. Och då sa jag till pappa, ja det förstod väl att det inte var någon. Det är en klassisk replik hemma hos oss numera. Det.
Ja, jag förstår. Men något spel som jag alltid spelar med min mormor. Och min mormor var väldigt, väldigt snäll och ville en värld. Och man fick, ja, hon brydde sig mycket om en. Men när det gällde Kina schack och spela Kina schack med henne, då gick hon in med liv och lust. Så där var det sällan jag vann.
Ja, man får inte ta i för mycket heller, eller hur? Ibland får man ju vara snäll och låta barna vinna.
Ja, precis. Men just när det gällde kinaschack så tänkte inte hon på det.
Nej. Men kinaschack finns väl kvar?
Ja, det gör det ju.
Det värsta var bara att de där kulorna försvann ju.
Ja, precis.
Så man fick lägga något annat där istället och säga det här är en röd kula.
Ja, precis.
Ja, och sen är det pussel då förstås.
Ja.
Som kan också vara en bra julklapp.
Det är många som lägger pussel, märker jag, bland mina vänner. Och jag har aldrig varit så mycket för att lägga pussel faktiskt.
Nej.
Inte. Men det verkar vara väldigt populärt nu för tiden.
Ja, det behövs, hör du, så här som man sätter sig ner bara. Ja, då har vi väl tipsat då. Nu ska vi lyssna på Dean Martin som säger Let it snow. Och efter det, Gunni, så ska du få läsa lite grann av eller Tove Janssons Granen. Vill du göra det?
Ja, det ska jag göra.
Vad bra. Då blir det din Martin först.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Ja, då ska jag läsa Granen av Tove Jansson. Och den finns i en bok med små korta berättelser. Och den boken kom faktiskt ut när Ingrid Karlsson började på biblioteket. Hon sa ju att hon började 62. Jag kommer inte att läsa hela historien, för att det har vi inte tid. Men jag kommer att läsa delar bara. Och Granen, där finns det ju många av figurerna som befolkar Mumindalen. Mm. En av hemulerna stod på taket och krafsade i snön. Han hade gula yllvantar på sig, och de blev så småningom våta och obehagliga. Då la han dem på skorsten, suckade och krafsade vidare. Till slut fick han fram takluckan. Ja, så där var den, sa hemulen. Och där nere ligger de och sover. Sover och sover och sover. Medan en annan arbetar sig fördärvad. Bara för att det ska bli jul. Han klev upp på luckan. Och eftersom man inte kunde komma ihåg om den gick inåt eller utåt, stampade han på den lite försiktigt. Den gick genast inåt, och hemulen ramlade ner i snö och mörker och allt som Muminfamiljen lagt upp på vinden för att använda senare. Nu var hemulen mycket irriterad, och dessutom var han inte riktigt säker på var han hade lagt sina gula vantar. Han var särskilt fäst vid just de vantarna. så han stampade vidare ner för trappan, slängde upp dörren och skrek med arg röst. Det blir jul! Jag är utledsen på er och ert sovande. Och nu blir det jul precis när som helst. Där nere låg Muminfamiljen i vinteride som vanligt. De hade sovit i flera månader och tänkt fortsätta att sova med ända till våren. Sömnen hade gungat dem lugnt och behagligt genom en enda lång varm sommareftermiddag. Nu kom det plötsligt in oro och kall luft i Mumintrollets drömmar. Och så var det någon som drog täcket av honom och skrek att den var utledsen och att det blev jul. Redan vår, mumlade Mumintrollet. Vår, sa Hemulen nervöst. Det är jul, förstår du. Jul. Och jag har ingenting skaffat och ingenting ordnat. Och så skickar de mig för att gräva fram er mitt i allt sammans. Vantarna, de är antagligen förlorade. Och alla springer omkring som tokiga och ingenting är klart. Och så stampade Hemulen upp för trappan igen och tog sig ut genom takluckan. Mamma, vakna, sa Mumintrollet förskräckt. Någonting hemskt har hänt. De kallar det jul. Vad menar du, sa mamman och stack fram nosen. Jag vet inte riktigt, sa hennes son. Men ingenting är ordnat och någon har gått förlorad och alla springer omkring som tokiga. Kanske det är översvämning nu igen. Han ruskade försiktigt i snorkfröken och viskade. Bli inte rädd, men det har hänt någonting förfärligt. Lugn, sa Muminpappan. Lugn framför allt. Vi tittar ut här. Oj, är det här som kallas jul? Frågade pappan förvånad. Han tog tassen full av bomull och tittade. Jag undrar om det här har växt upp ur marken, sa han. Eller ramlar ner från himlen. Om det kom på en gång, då måste det ha varit mycket obehagligt. Men pappa, det är ju snö, sa Mumintrollet. Jag vet att det är snö och den kommer inte ner på en gång.
Säger du det, sa pappan. Men obehagligt var det i alla fall.
Hemulens moster åkte förbi med en gran på sparkstöttingen.
Jaså, ni har äntligen vaknat, sa hon ointresserat. Se till att ni får tag i en gran innan det blir mörkt.
Men varför? Började Muminpappan.
Jag hinner inte med ännu, ropade mostern över axeln och snodde vidare. Innan det blir mörkt, viskade snorkfröken. Hon sa, innan det blir mörkt, det farliga kommer ikväll.
Ja, men tydligen behöver man en gran för att klara sig, funderade pappan.
Jag förstår ingenting.
Inte jag heller, sa mamman undgivet. Men ta halsdukar och tossor på er när ni går efter den där granen. Så försöker jag elda lite i kakelugnen under tiden. Tror du att det är meningen att vi ska gömma oss i den? Undrade Mumintrollet.
Det vet jag inte, sa pappan och högg vidare. Jag förstår ingenting alls av det här.
De hade hunnit nästan ända ner till floden när Gafsan kom störtande emot dem med massa påsar och paket i famnen.
Bråk och trängsel, skrek Gafsan. Ouppfostrade igelkottar borde inte tillåtas att... Och som jag sa till Misan alldeles nyss, det är en skam.
Granen,
sa Mumintrollets pappa och hakade sig förtvivlat fast vid Gafsans pälskrage.
Vad gör man med sin gran?
Granen, upprepade Gafsan förvirrat. Granen, och så förskräckligt. Nej, så odrägligt. Den måste ju kläs. Hur ska jag hinna?
Och så tappar hon sina paket i snön och mössan får ner över hennes nos och hon börjar nästan gråta av nervositet. Pappan skakar på huvudet och lyfter upp granen igen.
Ja, här har vi granen, sa Mumintrollets pappa. Bara vi nu visste vad vi ska
använda den till. Gafsan påstod att man måste klä den. Ja, men så stora kläder har vi inte, sa mamman bekymrat.
Åh, vad den är vacker, utbrast det lilla knyttet.
Och så satte det tät i halsen av ren blyghet och ångrade att du vågat säga någonting alls.
Vet du hur man klär en gran? Frågade snorkfröken.
Knyttet rådnade våldsamt och viskade.
Med vackra saker, så vackert man kan.
Ja, det har jag hört. Sen överväldigades det av sin blyghet, slog tassarna för ansiktet, skälpte tekoppen och försvann genom verandadörren. Och då började de att dekorera den med sommarrabattens snäck. Och snorkfrökens pärlhalsband. De plockade ner kristallerna ur salongslampan och hängde dem på grenarna. Och i toppen satte de en röd sidenros som Muminmamman fått av Mumintrollets pappa. Alla bar dit det vackraste de visste för att beveka vinterns obegripliga makter. När granen var färdig kom Hemulens moster förbi igen på sin sparkstötting. Nu åkte hon åt det andra hållet och hade om möjligt ännu mera bråttom.
Titta på vår gran, ropade Mumintrollet.
Bevare mig, sa Hemulens moster, men ni har ju alltid varit underliga. Nu ska jag iväg, jag måste laga mat till julen.
Mat till julen,
upprepade Mumintrollet förundrad.
Äter den också?
Oj, tror ni julen är mycket hungrig, undrade mamman oroligt.
Knappast mer än jag, sa pappan längtansfullt. Han satt och frös i snön med täcket upp till öronen.
Ner i dalen där började ljusen tändas i alla fönster. Det lyste inne under träden och ur vartenda bo uppe bland grenarna. Och fladdrande ljus skyndade fram och tillbaka över snön. Mumintrollet tittade på sin pappa.
Jo, sa pappan och nickade, för säkerhets skull.
Då gick Mumintrollet in i huset och samlade ihop alla ljus han kunde hitta. Han stack ner dem i snön kring granen och tände dem försiktigt, ett efter ett. Tills allesammans brann för att blidka mörkret och julen. Småningom blev det alldeles stilla i dalen. Alla hade väl gått hem till sig och satt och väntat på det farliga som skulle komma. Bara en enda ensam skugga irrade ännu omkring bland träden. Det var Hemulen.
Hej, ropade Mumintrollet sakta.
Kommer det snart? Stör mig inte, sa Hemulen vresigt med nosen i en lång lista där nästan allting var överstruket. Han satte sig vid ett av ljusen och började räkna.
Mamma, pappa, Gafsan, mumlade han. Alla kusinerna, äldsta igelkotten, de små behöver ingenting. Och jag fick ingenting av Sniff förra året. Misan och Homsan måste bli tokig av allt det här.
Vad är det?
Frågade snorkfröken ängsligt. Har det hänt om någonting?
Presenter, utbrast Hemulen. Mer och mer presenter för varje jul som går.
Han gjorde ett darrigt kryss i sin lista och irrade vidare.
Vänta, ropade Mumintrollet. Förklara, och dina vantar.
Men Hemulen försvann i mörkret. Han som alla de andra som hade bråttom och var utom sig för att julen kom. Då gick Muminfamiljen stillsamt in i huset för att leta fram presenter. Pappan valde ut sitt bästa gäddrag som hade en mycket vacker ask. På den skrev han till julen och så la han ut den i snön. Snorkfröken drog av sig sin fotring och suckade lite när hon vecklade in den i silkespapper. Och mamman öppnade sin hemligaste låda och tog fram boken med bilder i färg. Den enda kolorerade boken i hela dalen.
Det som Mumintrollet packade in var så fint och så privat att ingen fick se det.
Inte ens efteråt på våren talade han om vad han hade gett bort. Sen satt de så allesammans i snön och väntade på katastrofen. Tiden gick, men ingenting hände. Bara det lilla knyttet som druckit te stack fram bakom vedboden. Det hade tagit alla sina släktingar med sig och släktingarnas vänner och allihop var lika små och grå och ynkliga och frusna. Glad jul, viskade knyttet blygt.
Ja, du är verkligen den första som tycker att julen är glad, sa Muminpappan. Är du inte alls rädd för vad som ska hända när den kommer?
Ja, men den är ju här, mumlade knyttet och satte sig i snön med alla sina släktingar. Får man titta? Ni har sån underbart vacker gran.
Fra bakken opp til døra der jeg bor Er det fakkel hele veien som i fjor Kjenner lufta bære røkelse og svor For ingen lager ribbe som er mor Og på peisen har vi alle vær på sokk Det er jul igjen og aldri får jeg nok Og Maria det du gjorde gjør meg godt Takk Gud for at du ikke tok abort Det går i 1100 gavekort og fluestang Henda fulle akkevitt og julesang Nisse, lue, iPad og rettetang En og to og tre og så synger vi Hei, de tramper opp på taket Hei, nissen tilbake Hei, det gaver under krana Hei, og tomte kløk i krana Pakka like stor Den bløtere enn hva den var i fjor Ja, det må jo være noe fra bestemor Og når jula ringer inn og klokka slår Og tante holder tale for i år Sitter far og gomler pinne, kjøtt og kål Helt til skjorteknappen vegg imellom går Det går i 1100 gavekort og fluestang Henda fulle akkevitt og julesang Nisse, lue, iPad og rettetang Og tre, og så synger vi Hei, ho! De tramper opp på taket Hei, ho! Nissen tilbake Hei, ho! Det gaver under grana Hei, ho! Og tomte kløk i krana Hei, ho! De tramper opp på taket Hei, ho! Nissen tilbake Hei, ho! Det gaver under grana Hei, ho! Og tomte kløk i krana
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien hände här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med sex spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kajat också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Det där var ett ord från våra sponsorer och innan dess så hörde vi norska Hej Ho med bandet Freddy Kalas. Jag heter Mats Åhnvall och jag säger välkommen till Helene Rådberg. Välkommen till Seniorradion.
Tack.
Du och grattis till senaste utmärkelsen, Ivar Lo-priset.
Ja, tack så mycket. Ja. Det känns bra.
Det är alltså pris för 2024. Hur hänger det där ihop?
Ja, du, jag vet inte. Ja, men jag fick ju reda på det ungefär för en vecka sedan, lite drygt. Ja. Jag vet inte varför de... Tänker att de kanske skulle meddela det i början av nästa år. Men, ja,
det delas någon... ut i alla fall på Ivar Lo:s födelsedag, 23 februari. Ja. Och din senaste bok, den heter Kvinnorörelse. Berätta om den.
Ja, det är ju så här att min mormors mor, Hilda Ringqvist Adamsson, var en av Sveriges första frälsningsarmékaptener. Hon kom ifrån Norrköping och jobbade då inom textilindustrin. Var hon jobbade riktigt vet jag inte, men hon började jobba där som 13-åring. Och när hon var 17 år kom Frälsningsarmén till Norrköping som en av de första städerna i Sverige. Och hon blev då, skulle jag säga, passionerat intresserad. Det var nästan som att jag tänker när jag läste saker så att hon blev kär i Jesus. Och kom sen till Stockholm som en av de första som gick krigsskolan här och sen öppnade hon kårer runt om i Sverige ända till hon blev, vad heter det? Det var ju så att Frälsningsarmén fick ju inte ha möten före klockan 8 på kvällarna och hade de det kunde de bli polisanmälda och i Falun då hon öppnade en kår. Där var ju polisen väldigt, väldigt sträng. Alltså då skulle hon ju få sitta i fängelse och få böter och sådär. Och då var ju, då hade hon träffat en man. Jag beskriver henne som utbränd. Sen 10 år senare bor hon i Gävle och är med och startar Gävles socialdemokratiska kvinnoklubb. Så boken är uppdelad i 2 delar kan man säga.
Du använder ju rätt mycket av din personliga historia i dina böcker. Det var ju senast då mammajournalerna som var om din egen mamma och hennes sjukdomsjournaler. Och så nu det här som också är en personlig. Hur blandar du det där?
Ja, men det är väl så här tror jag att jag vet att jag haft en mormors mor som var den här kaptenen, den här tidiga frälsningsarmékaptenen. Det har jag ju vetat på något sätt. Men egentligen aldrig nog riktigt vetat så mycket om henne. Det är som att kvinnohistoria även i min egen familj liksom, ja, bortglömd lite. Ungefär som Ebba Witt-Brattström brukar säga, att kvinnor slår ihop sin historia medan män klättrar på varandras axlar. Jag vet inte om det har med det att göra. Eller, ja, för att jag vill väl föra fram den här tråden utav kvinnor som arbetande, arbetarklasskvinnor då.
Det är mycket därför som du har fått det här priset, läser jag i motiveringen, att du synliggör kvinnor inom arbetsliv och även hemarbetande kvinnor, deras frihetslängtan. Ja.
Kanske mer inom offentligt skulle jag säga, inte så mycket hemarbetande. Jag vet inte om de tog, för jag tänker att det här att Hilda, hon var ju väldigt offentlig genom Frälsningsarmén, genom Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag har ju skrivit om arbete inom vård och omsorg eftersom jag jobbar både som sjukvårdsbiträde, terapibiträde, utbildar mig till fritidspedagog. Så att jag har ju en lång, lång erfarenhet också. Så.
Och kvinnorörelse, det var någon artikel jag läste nu apropå ditt pris. Ivar Lo-priset går till kvinnokampen, stod det i en rubrik. Är dina texter aktivistiska på det viset?
Ja, det skulle jag ju säga. Att det är så är min känsla. Sen vet ju inte jag riktigt hur de uppfattas. Men det är ju en sorts vrede jag har skrivit. En sorts vrede över orättvisorna. Jag menar, varför ska kvinnor som jobbar inom krävande yrken ha liksom låga löner, väldigt... Det blir ju tuffare och tuffare på arbetsmarknaden. Ja,
det är lite av de osynligas vrede du talar om.
Ja, ja, det är viktigt för mig. Ja.
De här två senaste böckerna nu, Kvinnorörelse och Mammajournalerna, det är ju romaner eller prosa, men du har ju mest ägnat dig åt lyrik.
Ja.
Ja, vad är skillnaden där, tycker du?
Ja.
Som författare, menar jag.
Ja, jo, jag förstår. Men alltså, jag kan ju känna att jag kämpar. Ja. Poesin har ju alltid känts friare, där är man ju väldigt fri liksom att skriva och sådär, men man ska skriva romaner, men jag känner kanske så här att romaner, jag kan nog inte skriva den traditionella romanen där man liksom har en konflikt och sådär, utan jag skriver någon annan typ av romaner som letar sig från lyriken. Jag har ju inte skrivit sån svår konstig lyrik, utan man kan väl säga att politiken var väl kanske en sorts nästan övergång in i romanformen kanske. Jag vet inte, sen vet man inte riktigt varför saker blir riktigt heller.
Nej. Det låter som att du skriver ganska intuitivt, är det rätt?
Ja, helt och hållet. Ja. Jag har ju läst in mig och jag har mycket bakgrundsmaterial och jag har mycket sova, men sen använder jag det fritt.
Ja, just det.
Ja. Och det är så det är roligt att skriva. Annars skulle jag tycka det var trist. Om man skulle ha en plan som jag måste följa. Nej, det skulle inte vara något kul. För det skulle vara kul också.
Är det inte det man lär sig på skrivarkurser? Att planera och varje kapitel ska ha en cliffhanger. Och sen så någonstans i mitten ska det vara en vändpunkt och konflikt. Ungefär så. Ja. Jag tycker man kan märka det i vissa nya... Särskilt deckare är ju tydligt uppbyggda så.
Ja.
Men det är ingenting för dig.
Nej, det blir väl en sorts likriktning på det viset. Jag tror att man kan förvänta sig hur en bok ska vara.
Mm.
Och det kan jag tycka är lite trist, måste jag säga. Så. Men det kommer ju ut en hel del annan litteratur också som kanske inte letar sig fram riktigt på de här stora kultursidorna och sådär. Där man belyfter samma människor hela tiden lite grann. Så då är det ju oerhört kul att få ett sånt där pris.
Mm. Det betraktas ju som det finaste priset bland arbetarlitteratur. Men du har ju fått också rätt mycket andra priser. Jan Fridegårds pris till exempel.
Ja.
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 Och vad har vi mer?
Så har jag fått, Gustav Fröding-priset,
ja,
och
det
tycker jag är också väldigt, väldigt fint.
Det förstår jag.
Ja, visst, jag har fått tre stora pris, stora liksom, så det känns ju jättebra. Men Ivar Los och Gustav Fröding, det smäller ju väldigt högt, det tycker jag liksom. Fröding var ju, alltså jag så knappt har läst Fröding, bara mest lyssnat på Anders Ringvars och tolkan och sådär. Ja. Och jag är tvungen att börja läsa Fröding och intresserad.
Men det är ju två vitt skilda författare.
Ja, det lär man ju säga. Ja. Ivar Lo har ju läst.
Ja.
Han betyder ju mycket för många år sedan. Man börjar läsa mer intensivt. Då var det ju väldigt mycket Ivar Lo, måste jag säga.
Mm. Jag tänkte avsluta med en fråga till dig. Vi har Per-Gunnar Evander, vi har Bernt-Olof Andersson, vi har Arkelius, Stig Sjödin med flera. Göran Nordström, Helene Rådström, du.
Helene Rådberg.
Ja. Anna Sandvaresa med flera. Hur kommer det sig att lilla Sandviken kan frambringa så mycket författare?
Ja, en gång gick jag dubbelt med en på Folkteatern. Ja, nu kommer jag inte på vad han hette i hastighet. Han som dog så tvärt. Väldigt, väldigt...
Ja, du vet jag vem du var.
Du vet vem, ja. Och han frågade också sådär, men hur kan det komma sig? Och då sa det där att... Ja, men han hade en teori så här, att om man skriver och kommer från Sandviken, då slår man väldigt snabbt i ett glastak. Alltså det är det där bruksmän... Alltså att man måste... Man måste hålla på och så måste man slå hål på det där taket. Mm. Liksom. Att det kanske är en kraft i att man vill slå mot det där instängda, mot den där bruks... Du ska inte tro att du är någon. Mm. Man kämpar väl med de där två krafterna igen. Man vill liksom... visa att man kan samtidigt som man hålls tillbaka. Du ska inte tro. Jag tror att den där växelverkan kan göra att man till sist slår sig. Ja, jag vet inte. Nej. Men det pratar vi två om i varje fall. Stenshäll. Joakim Stenshäll var det ju förstås.
Ja, just det.
Underbar människa. Jo, det där pratar
han om. Ja, det ligger säkert mycket i det, tror jag.
Ja.
Men du, vi får stanna där, Helen.
Ja.
Råd.
Okej, tack ska du ha.
Berg. Ja. Tack ska du ha. Lycka till. Hej då.
Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. But when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday.
Country-legendaren Willie Nelson med låten Frosty the Snowman. Och nu blir det blues för hela slanten. Mm.
Ja, hej. Jag känner ofta att jag saknar kunskap på svensk blues. När jag som ung hade hittat mitt bluesintresse hamnade jag ganska snart i en otroligt kreativ miljö. Och jag fick vara med om så mycket utvecklande verksamhet att jag helt enkelt inte hann med att ägna mig åt sådana världsligheter som underhållning. Det var först när min yrkesroll var etablerad och jag kom till Kanada som jag fick tid att ägna min fritid åt enklare verksamheter. Att då bo i Toronto var lyckosamt beroende på det levande bluesliv som stan hade att erbjuda. Och det var lätt att hitta tillfällen att uppleva blues i alla dess former. När jag så efter pensionen flyttade hem kände mig inte hemma i det enligt min mening magra svenska bluesutbudet. Notodels bluesfestival i Norge har därför kommit att bli lite av vad Port Credit var för mig i Kanada. Det tar visserligen 25 gånger så lång tid att ta sig dit, men på något sätt har det blivit hemma i fråga om bluesfestivaler. Och förutom en del norsk, svensk och annan europeisk blues är det mycket jag har fått uppleva i Notodden. Som Ruthie Foster när hon uppträdde på lördagskvällen i den intressant byggda kyrkan. Vi ska höra henne i en 60-talshit skriven av Pete Seeger.
Had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out a love between my brothers and my sisters. All over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring and my sisters all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening,
oh,
Jag kommer att komma tillbaka till Ruthie Foster i den här serien för att du är en sån härlig artist. Jag ska fortsätta på samma tema som vi hörde Ruthie Foster i och lyssna på Buddy Guy som han mötte senaste gången i Notodden 2017. Han var då 81 år ung, som han själv vill uttrycka det. Jag har ju berättat en del om Buddy i mina program tidigare och jag ska inte upprepa mig för mycket. Men ni kommer att känna igen Skin Deep som jag ska spela en gång till. Och jag lovar, det blir inte den sista om jag får fortsätta prata om blues i seniorradion. Jag tycker sången har ett så viktigt budskap, särskilt idag, att jag vill dela med mig av det, för jag känner att det finns krafter för vilka alla människors lika värde, rättigheter och är oberoende av ras, hudfärg, kön eller läggning. Att det inte längre är självklart. Och jag menar att i vårt medvetande måste vi i alla situationer behandla var och en precis så som vi själva vill bli behandlade. Buddy Guy sjunger Skin Deep.
I've been around a while. I know wrong from right. Learned a long time ago. Things ain't always black and white. Just like you can't judge a book by the cover. We all got to be careful how we treat one another. Skin deep. Skin deep. Underneath. We all same. Skin deep. Skin deep. Underneath. We all the same. We all are the same. He never called me by my name. He said, boy, do this and boy, do that. But I never once complained. I knew he had a good heart, but he just didn't understand that I needed to be treated just like any other man. Child down when he was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all come down to just one simple rule, that you treat everybody just the way you want them to treat you. We all are the same.
ska spela en låt först.
Det var veckans bluesinslag sammanställt som vanligt av Sven-Erik Lundberg. Nu blir det mer musik av ett annat slag. Benny Andersson, kanske Sveriges musikgeni nummer ett, har skrivit den här låten, Vitalis vals. Benny Anderssons orkester Vitalis vals. Nu har det dragit ihop sig till årets allra sista panel. Och jag säger välkommen till Vukovira, Björn, Ydegren och
Blad.
Blad. Vi pratade efternamn här innan vi gick in i studion. Förr i världen så sa man ju efternamn till män och pojkar. Medan man säger... För och efternamn, tyvärr, jag sa ju inte Vukovira Boman till dig, tyvärr. Nej. Men det har kommit bort. Nu bemöts man med förnamn bara när man ringer någon, eller hur?
Ja.
Blad.
Jag ringde till SJ igår, det var en upplevelse. Jag var 54 nummer för. Okay. Men när äntligen kom fram det efter ungefär en timme, då var det någon som svarade käckt, Lena.
Ja, men så svarade de.
Ja, hej Lena.
Men det är ju liksom lite märkligt om du tänker på Beck-filmerna som vi ser om nu. Då är det Nyberg, han heter alltid Nyberg. Svartman heter Svartman. De andra kunde få förnamnen.
Jaha, ja.
Martin säger ju, ja, men säger just ju kragen och sånt där. Va? Så att, jag tror att det har lite grann med statusen att göra. Okay. Svartman är ju bara en uniformsklädd konstabel.
Ja, ja, ja.
Ja, men med myndigheter är det med säkerhet att göra.
Ja.
Alltså att då man säger bara förnamn. Och då varför säger, ja, vad heter det? Ja, men nej, men du vet det. Alltså det har blivit så. Att myndigheterna säger Lena. eller något annat.
Men ibland om man känner att man har en anledning att återkomma, då vill man ju veta vem man pratade med. För att då är det en annan person som svarar. Ja, ja, men jag pratade nyss med Lena, vadå, Andersson.
Ja, men det är konstigt. För jag ringde, det var nog faktiskt någon myndighet som du säger. Och så var det någon tjej som svarade Sofia. Och då frågade jag lite så här gubbgrinet, att heter det något mer? Ja, det sa hon, det är bara jag som heter Sofia här. Så, ja. Så vägade
jag. Ja. Apropå namn, nu har vi lämnat panelämnen, men vi fick ett gratis där. Apropå namn så var jag inne i en ICA-butik för ett tag sedan, och de har ju namnskyltar. Mm. Och det var en ung tjej som hette Lavendel. Ja. Så jag frågade faktiskt, du heter Lavendel? Ja, vilket vackert namn. Så. Ja. Det var det. Ja. Men nu kastar vi oss över lite allvarligare ämnen.
Oj då.
Nästa år så är det OS i Paris. Och ryska idrottare och belarusiska är ju bojkottade, får inte delta. Är det rätt eller fel? Vad säger Björn?
Jag skulle vilja säga att det är fel. För att idrottare har ju ingenting med krigen att göra eller någonting sånt där. Och de ska ju få möta sina bästa i världen. Jag brukar svara så här gång. Kom ihåg Jesse Owens, Berlin 36. Det var väl många som ville att man skulle bojkotta Hitlers olympiad. Men han fick vackert ta negern i hand, ursäkta en ordet. Därför att han hade ju vunnit och överlägset. Mm. Och fick ju, vi fick svart på vitt att det var svart som var bäst. Mm. Och sånt där kommer ju inte fram om det var så att man skulle bojkotta ett helt land bara därför att Putin för ett krig.
Vad säger Vukovic?
Jag bara tänker olympiaden i Helsingfors 52. Kommer ni ihåg eller har ni hört talas om vita damen som kom?
Nej.
Nej, du får ta reda på det där. Så att det har alltid varit också politik i varje...
Är det någonting var det du vill berätta? Och,
vad sa du?
Vill du berätta vad det
Nej,
var?
Nej, det vill inte.
Okay.
Men det var väl någon välsignare ängel.
Vi får leva där, i ovisshet.
Jo, men de som säger att idrott och politik hör ihop, det är regel de som aldrig blev... delade när man spelar fotboll eller någonting sånt där. De hörde till serven som fick komma med. Och de är så arga på allt vad idrott heter. Ja. Så då ska man bojkotta bara för att de tycker att det är så viktigt.
Vad säger Blad?
Ja,
Carl Axel kan vi säga.
Ja, du. Jag tillhör den där surven. Men så är det väl. Jag är ju totalt ointresserad i idrott. Och det är väl ofta av den anledningen att man var jäkligt dålig på det. Då blir man liksom inte särskilt road och intresserad av det. Så jag har ju egentligen inga synpunkter på OS. Men jag kan ha förståelse för en gångs skull, så jag har förståelse för Björns argument. Ja. Så att jag kan vara beredd att hålla med om att det blir ju lätt så att idrott blir politik, även om det är tänkt att OS ska stå över politiken på något sätt. Alltså.
Nu ska ju ett fåtal ryska idrottare få tävla, men inte under rysk flagg eller rysk
federation. Alltså.
Okay. Ja.
Men hände det någonting i München för länge sedan också?
Ja, då skötte de ju.
Visst, att jag menar, det är ju allting är politik.
Och då var det israeler som blev skjutna.
Ja,
så att, det var ju svarta september som tog gisslan.
Ja. Men sen är det också det här med landet får den lärare som de är värda. Så att jag menar, men jag vet inte, vi kanske inte behöver göra så mycket.
Men man får inte glömma det heller, att på en idrottsbana måste man springa fortast. Det räcker inte med att vara bästa kamrat, utan man måste springa fortast. Mm. Och man ska vinna. Eller hoppa längst.
Det
finns ju inte någon annanstans, utan just där. Alltså det avgörs på idrottsbanan. Mm. Det är det jag tycker man måste komma ihåg. Mm.
Men är det någon som hävdar motsatsen? Att det räcker med vad...
Nej, de tänker inte på det.
Nej.
Utan de tycker att politiken tar över hela tiden. Mm. Och politik hör verkligen, och idrott och politik hör ihop allt vad man får höra såna här dagar. Jag tror inte på det.
Mm. Vi ska fortsätta på idrottsspåret, Carl Axel. Det visar sig, det pågår ju handbolls-VM för damer.
Mm.
Och det visar sig alltså att en majoritet av de svenska spelarna har upplevt fixade matcher. Mm. Mm. Har man tappat tron på idrotten?
Fråga mig.
En läggmatch då, för att tala klarspråk. Ja, du har aldrig haft någon tro på idrotten kanske?
Nej, jag har liksom inte, jag var tonåring så jag har inte varit intresserad. Fast det där, så, ja, men säger de det så är det väl så. Det är väl liksom bara att sörja över det. Mm.
Men jag undrar ja, om det är så att det är handbollsspelarna själva som är skyldiga till det här, eller om det inte finns någon maffia typ i environgerna som på något sätt är intresserade av det här och har övertalat några andra som är lika dåliga moraliskt sett. Så inte, jag tror inte det liksom är handbollsdamerna
nej,
som är skyldiga.
Det är det inte. Nej,
och det måste man ju komma ihåg. Va? Och då kan man inte säga så här, är idrotten nu på väg ut ur våra liv ungefär? Det är inte det det är frågan om, men däremot måste man ju se upp för en maffialiknande organisation. Och bedragare, vet vi, de ligger ju före hela tiden. Vi har ju inte en chans mot sådana.
Vad trevligt att ni tror goda saker om kvinnor.
Ja, det har jag aldrig gjort.
Så det är allting handlar om pengar egentligen, pojkar och kvinnor. Vi har blivit mycket mer vetna och nu kan vi väl ta lite grann svart i fickan också vid behov. Så att det vet man.
Jag
vet.
Men var det inte någon... Och vad hette han för någonting som var sportchef för Expressen? Som jag avslöjade någon sån här...
Ja, just det. Ja, det var som, i, där i Karlstad och alltihop.
Ja, visst.
Det var ju, Malmström hette han väl något sånt där, va?
Han hette någonting annat, men det kommer snart.
Ja.
Det var Expressen någon gång på...
Han var sportchef för Expressen, kanske. Ja, det kan ha varit.
Det var Baltic i...
Ja, i Karlstad, ja.
För det var ju en hel tv-serie om som jag lyckades undvika, men ändå jag såg att
sonen till den här sportchefen har skrivit en bok.
Ja, just det.
En fantastisk bok om hans hustrus död. Det var hemskt. Ja.
Och det blev ju så att JK som ska ansvara för statens alltså justitiekansler,
JK vet jag vad jag
är. Åtalade Expressen.
Just
därför att han ansåg då att Expressens avslöjande vanärade idrotten.
Jaha. Mm.
Och jag minns en batalj mellan JK och Bo Strömstedt.
Han var chefredaktör. Ja, ja. Så det var ju han som var skyldig egentligen till det. Mm.
Men de friades ju.
Ja.
För att det rullades upp och det visade sig vara helt... Nåja. Ingen sport är väl helt ren egentligen. Möjligen orientering, tror jag.
Ja, så länge det är mest mål som gäller så är det inte så farligt.
Jag har varit framtidens hopp, har de skrivit tidningen i Finland.
Och jag,
inte loppen, hopp. Och jag vet inte varför jag inte har tidningar. Mamma och pappa, de bara slängde dem. Jag skulle vilja visa till er att vad det blev av mig.
Ja.
Det är ju människa och det är då.
Ja.
Vi ska kasta oss över ett annat ämne som är snurrar runt på sociala medier. Jag vet inte hur aktiva ni är där. Du skrattar bara.
Inte jag, pojkarna får prata.
Ja. Nej, det var en brittisk kvinna som hade bjudit hem sin släkt ett antal dussin eller någonting sånt på julbord och därefter skickar en räkning på 2000 spänn till våra.
Oj, det har jag inte sett.
Var det okej?
Nej, det är väldigt lite okej. Men jag såg det inte på de här sociala medierna, men där måste läste jag om det i tidningen. Om att det tydligen inte var så alldeles ovanligt att man gjorde på det sättet. Nej. Att man liksom man bjöd hem folk och så skickar man räkningen. Ja, det kanske var så att man... Ja, för visste man innan man gick dit, då fick man ju skylla sig själv då.
Ja.
Men bara få räkningen efteråt. Nej, det låter ju väldigt lite okej.
Ja. Vad säger du, OKU?
Ja, jag vet inte. Alltså, man ska informera. Och det är helt okej säkert att det kostar. Men att man kanske skulle veta, jag vet inte. Ja. Men de drack mycket snabbt.
Ja, eller hur? Det är min reflektion. Alltså 2000, det var ganska mycket. Det måste vara mycket dricka där.
Var sin flaska.
Och då är det ju kanske bättre att man säger ta gärna med det ni vill dricka. Då tycker jag man ska göra. Så gjorde vi ju när man var student i Uppsala och sånt där. Då fick de ju komma med det. Så ställde man allt på bord och sen så drack man upp det.
Men det var på den tiden.
Det var på den tiden. Ja. Det var en gyllene tid.
Flytande knytis.
Ja.
Nej, men det sägs också att det här med Swish, ni vet.
Ja, jag vet. Det känner vi till.
Ja. Bra. Det gör att folk kräver varandra på småsummor. Mm. Det är inte längre så att man går ut och tar, ja, vi går ut och tar en öl, Carl Axel, och jag betalar. Och sen så säger jag, kan du swisha 37 kronor nu då? Ja, 77 kanske då. Men alltså, eller man fikar ihop och så säger, ja men jag betalar det. Kaffet kostar ju 20 spänn, kan du swisha det?
Jag såg att de var glögg i museet när de bjöd, och det kostade 10 kronor.
Ja, ja.
Och folk börjar swisha. Så att jag tyckte att det lät lite märkligt.
Men den där allmänna generositeten, jag bjuder nu, du bjuder nästa gång, är på väg att kalkulera lite.
Ja. England är ju, i brittiska samhället är ju fantastiskt på det där. Men det blir kanske lite för mycket ibland också, man är där och så, ja, och så ska man ta nästa runda och så nästa runda. Man blir ganska packad på det.
Ja, men sen ser man också när, om man har kontanta pengar, och då ser man att de försvinner. Men om det är bara siffror, då kanske det är många minus på konto så småningom. Mm. Ja. Så att jag tror inte att folk har det här kapacitet att se. Mm. Vad är det som händer?
Nej, möjligt.
Jag vet inte. Ja.
Jag har inte upplevt det själv, men det jag hör att det är så.
Det är väl så
man kräver varandra på
museet som Vera pratade om, så är det väl så att man kanske bara är bekanta eller knappt det. Man känner dem inte så väl. Då kan man ju vilja ha de där pengarna. Mm. Därför att det är sådana som bara liksom sluter sig till ett sällskap där utan att man är närmare vänner. Men att man mellan vänner gör sånt där, det tycker jag verkar hemskt konstigt.
Ja, det var museets vänner som bjöd den här.
Ja,
och sen var det kanske, jag vet inte. Jag har en tia i fickan.
Ja.
Så det gick också.
Ja, fast då bjöd man nog inte. Man tog nog 10 kronor för den där glöggmuggen. Det var nog annonserat.
Ja.
Det tror jag. Men,
du är ju med i vännerna.
Ja, jag var ju till och med ordförande.
Ja,
men jag vet inte varför jag blev det. Och, det var, men, och jag var det bara som sagt ett år. Men ja, då tog vi betalt för klockan. Men alltså, ja, det kan man ju fråga sig, vad är skillnaden? Om det nu är så att det är liksom, man tar några kronor betalt, eller det är självklarhet att nästa gång bjuder jag. Mm. Vad blir skillnaden om man liksom känner att jaha, nu så måste jag nästa gång jag träffar herr Gustav här, så ska jag bjuda honom på en som jag ska betala. Mm. Det är ju egentligen ingen skillnad. Det är en runda till.
Ja, verkligen. Och när det är 10 kronor har jag att glöggen kostar. Ja. Den var ju inte särskilt stark.
Nej,
inte.
Det var den nog inte.
Och det får man väl inte ha då på officiella offentliga institutioner?
Nej.
Men det var russin och mandel.
Var det det?
Ja, men russin. Så jag tyckte att det var väldigt...
Vi klarar oss.
Det är ju så att Sverige har ju hotbild klassad som nummer 4 på en 5-gradig skala. Polisen har ju aviserat att man ska vara mycket mer synlig i julruscher och sådär. Är det någonting ni tänker på?
Jag kan inte
alltså, myndigheterna säger ju att vi ska vara vaksamma. Eller hur?
Ja, det har jag alltid varit, men jag vägrar att bli rädd. Mm. Jag ska inte vara rädd människa. Men, alltså men Sverige har sett till att vi befinner oss i det situationen.
Men du rör dig som vanligt i gallerier.
Jag tyckte det var...
Eller jag är aldrig någon gallerier. Jag köper aldrig någonting. Men jag är inte rädd.
Den riktiga varningssignalen tyckte jag var på Drottninggatan då, i 7 april. Alltså, dagen innan var jag där i rörde mig precis i samma kvarter. Mm. Jag skulle köpa en speciell present till min fru som fyllde år. Den där dagen. Så jag var där dagen innan. Och det var ju väldigt tur det. Mm. Annars hade jag varit precis mitt i det där.
Det var ju alltså den här mannen som körde en lastbil.
Ja. Och stannade sen utanför Åhléns dörrar där. Och jag var inne på Åhléns också. Mm. Skulle kolla om de hade det där just som var speciellt halsband. Eller vad det var för något.
Men visst är det väl så att man tänk Var det du eller var det du som skulle ha? Jag var i Stockholm igår och gick på Drottninggatan.
Mm.
Och då pratade jag med min svägerska och jag var smittad. Vi pratade just om den där händelsen då. Och så man tänker ju på det. Och åtminstone, jag kanske inte de som bor där på samma sätt som jag då, som kommer inflygande. Sådär. Men Jag tycker ju fortfarande det, att man får vara mer rädd för trafiken än får man vara rädd för att det ska komma någon galning som ska... Ja, det är också trafik då, som ska köra på en med avsiktligen. Det är väl... Jag menar, risken tror jag bra mycket större än att en dålig bilförare som kör på en, än att det är en stolle som gör det.
Jo, men man relativiserar tycker jag det där. Jag tycker inte om det där de säger, nej, man ska inte vara rädd. Det finns ingen anledning att vara rädd, men man ska vara vaksam. Mm. Ja, men det är ju ett sånt samhälle som vi har fått nu. Och det är som om man relativiserar detta. Det är inte så farligt det här med maffiagrupperna och det här gängvåldet. Är det ju vad man indirekt säger om man inte är rädd. Klart man ska vara rädd. Det är väl inte, inget fel med det tycker jag dessutom. Jag tycker det är väldigt klokt att vara det. Särskilt som det händer i våra kvarter här nere. Mm.
Men alltså, det finns människor som tittar och det finns människor som ser. Jag har alltid sett.
Ja. Mm.
Så att jag har alltid varit nyfiken omkring. Mm. Sådär, så att det är inte det.
Men jag är likadan.
Om jag skulle behöva bli rädd, vad är det för liv jag lever?
Ja, det är inget roligt liv alls. Nej. Det är det jag menar. Det ska vi inte relativisera hur det har blivit här. Mm. Det tycker jag är ganska viktigt. Att vi känner till vad det är för någonting på gång.
Mm. Jo, det händer ju saker. Det gör det. Även om det...
Tänk när det händer någonting. Så är det alltid någon gubbe som sitter, Åsa Nisse, som säger, jag förstår inte att det kunde hända här där vi har så trevligt och fint kvarter. Ja, men det är ju där det händer. Ja. Nu för tiden.
Det är ju som när man avslöjar seriemördare. Men han var ju så himla snäll.
Ja, jag träffade honom i
vad säger man i Sverige? Det som man bäddar får man leka. Vad är det för
sak?
På något sätt har vi hamnat där.
Ska vi betrakta varandra som potentiella seriemördare? Jag har väldigt svårt att tänka så när det gäller Vukovira.
Ja, jag också.
Men myndigheterna... Det tar vi upp så småningom. Ja, okay.
Myndigheterna hamrar ju i budskapet. Vi ska inte vara rädda, men vi ska vara vaksamma. Jag tycker det finns en motsättning.
Ja, det gör det naturligtvis. Ja. Visst.
Men de är så rädda för att säga att vi ska vara rädda. För de har ju byggt upp det här samhället som är så fint då, och så vidare. Men är inte så fint som de hade hoppats på. Och det tycker jag man inte får glömma bort. Jag tycker inte det.
Vi har ett ämne kvar.
Oj.
Danmark införde nyligen förbud mot att bränna Koranen och andra heliga skrifter. Väl att märka. Är det rätt eller fel? Är det något för oss?
Ja, jag tycker det, därför att man ska respektera andra människor. Vi måste begripa vad andra människor befinner sig i. Jag tror att vi har pratat om det här. För mig får ni bränna Bibeln. Det är inte det. Men alltså att vi måste veta att det är hets mot folkgrupp när de känner sig sårar. Jag tycker att det är konstigt att man inte kan, att det inte finns en kunskapen i Sverige.
Björn.
Och att låta den här dansken att hålla på och härja på det där viset.
Alltså, jag tycker att det är så konstigt att man inte använder sitt omdöme. Tänk om vi kunde göra det lite mer. Det skulle aldrig falla mig in till exempel att när jag var journalist att på kultursidan publicera en Muhammed-bild. Det skulle aldrig falla mig in. Inte därför att jag inte tycker att jag borde kunna göra det, utan därför att det finns sådana som är så galna så att de skulle kunna skjuta hela tidningen. Och vad är det då för liv?
Ja, religion...
Ja, men det är ju så, och då måste man ju förstå att man inte ska göra det. Men man behöver inte ha förbud för det om man inte vill. Det tycker jag är liksom en skillnad. Ja, men alltså...